Tänk tillbaka på den senaste gången du hade en debatt i din familj. Kanske det var en debatt om vad ni skulle laga till middag den kvällen. Kanske det var en diskussion med din partner om ojämnt fördelande ansvar. Kanske det var något mycket mer utdraget och allvarligt. Apostlagärningarna 15 är halvvägs genom Lukas historia om den tidiga kyrkan. Det är också vändpunkten i den största familjedebatten som den tidiga kyrkan, Guds familj, var med om. Det var konflikten mellan kristna judar och kristna hedningar. För att ge lite sammanhang. Vid det här laget hade Jesus levt, dött, blivit uppväckt från den döda och stigit upp till himlen. Innan han försvann gav han en befallning och ett löfte att sina lärjungar att evangeliet skulle predikas i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns. Och genom apostelgärningarna så gjorde Gud just det. Den heliga ande gav kraft till apostlarna och till de tidiga kristna att predika evangeliet i var och en av de platserna. Kyrkan växte. Judar och samarier och även icke-judiska hedningar i romerriket fick höra de goda nyheterna om Jesu Kristi nåd, och de omvände sig och trodde på honom. Men allt detta gav upphov till en viktig fråga för de tidiga kristna, särskilt de judiska kristna. Vad var egentligen evangeliet? Och vad krävde det av dem som trodde på det? Judar i generation och generation hade försökt följa Guds lag som getts åt Mose. Men hur var det med hedningar som trodde på Jesus? Skulle de nu följa Mose lag? Och utöver allt detta, hur var det möjligt för grupper som var så otroligt olika varandra att uppleva enhet som en enda kyrka? Dessa är inte helt nya frågor i apostelgärningarna, men de når sin höjdpunkt i apostelgärningarna 15. Vad är egentligen det sanna evangeliet? Vem får uppleva Guds nåd? Och hur förvandlar Guds nåd den kristen tron, enheten och glädjen? Hur dessa frågor besvaras har extremt viktiga, kanske de allra viktigaste, följer det. Guds nåd som predikades genom Kristi liv var ett ämne för debatt. Och spoilervarning, Guds nåd är oändlig i kraft. Och den är universell i sin omfattning. Igen, Guds nåd är oändlig i kraft och den är universell i sin omfattning. Därför kommer vi se i dagens text. Nu kan vi se. Ska vi se i dagens text hur Guds nåds enorma kraft och omfattning borde få oss att vara starka i tro, mjuka i kärlek och fröjdas över nådens uppmuntran. Igen, det är starka i tro, mjuka i kärlek och fröjdas över nådens uppmuntran. Så till den första punkt. Guds nåd, nåds enorma kraft och omfattning borde få oss att vara starka i tro. En järnpelare i den väsentliga, orubbliga i evangeliet. Så i vers 1 ser vi judiska kristna som kommer ner från Judén och undervisar hedna kristna i kyrkan i Antiochia. De lärde ut att frälsning var beroende av omskärelse. Det yttre kroppsliga tecknet som Gud hade gett till det judiska folket i Mose lag. Hedningarna hade antagligen inte blivit omskurna, eftersom de inte hade krävts av dem i deras tidigare tro. Men dessa lärare från Judea undervisade att de måste omskära sig för att bli frälsta. I vers 2 började en stor debatt mellan de här lärarna och Paulus och Barnabas. Paulus avvisar helt tanken att omskärelse på något sätt kan frälsa en person. Det var nåd och endast nåd som kunde frälsa. Debatten hade engagerats för att fortsätta på en annan plats i Jerusalem med apostlarna och de äldste. Och i vers 3, när de är på väg, delar Paulus och Barnabas med sig om nyheterna om hedningarnas nya tro till kyrkor som de passerar. På samma sätt i vers 4 delade Paulus och Barnabas nyheterna om med rådet, de äldste och apostlarna i Jerusalem. Men återigen hörde de samma argument från de kristna farisierna. Och till och med ett mer extremt argument. De sa, det är nödvändigt att omskära dem och att befalla dem att hålla Mose lag. Nu argumenterade de inte bara för att hedningarna behövde omskära sig. De sa det också att de var skyldiga att hålla hela judiska lagen. Och glöm inte, de knöt detta till själva frälsningen. De sa att om hedningarna inte gjorde de här sakerna, de kunde inte bli frälsta. Ytterst sett var detta en debatt om hur människor blir frälsta. Var det genom omskärelse? Var det genom lidnad mot den judiska lagen? Var det genom Jesus plus de här sakerna? Eller var det någonting annat? Hur kan människor, och specifikt hedningar, bli frälsta? Och de här var inte, verkligen inte, enkla frågor. De flesta av dem var judar. De var omskurna som Gud hade befallt. De hade försökt hålla lagarna som Gud hade befallt. Hur förändrade Jesu budskap saker och ting? Jesus hade ju trots allt levt en perfekt liv enligt lagen. Ett liv som vi aldrig skulle kunna leva perfekt. Han hade lidit och död som ett straff för vår löglöshet. Han led och dog i vår ställe på korset, så att de som tror på honom inte behöver betala priset för sin synd. Han gjorde det. Och sen 3 dagar senare uppstod Jesus från de döda. Och så kan vi nu, genom hans nåd, en fri gåva, genom tro, ha liv i honom för evigt. Det är trots allt budskapet som hade predikat genom apostelgärningarna så länge. Men var hade lagen och omskärelse för plats nu? Efter en lång debatt ställde sig aposteln Petrus upp och delade sina tankar, vilket avslutades med en kraftfull slutsats i vers 11. Han sa: nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta, vi på samma sätt som dem. Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Så det var av nåd och endast nåd. Frälsning kommer både till judar och hedningar endast genom Kristi nåd. Det var ju trots allt, som han säger, Gud som hade valt att hedningar skulle höra. Det var Gud som hade valt att hedningar skulle tro. Det var Gud som bekräftade allt det här genom att ge hedningarna den helige ande. Och allt detta var, som Petrus säger i vers 9, genom tro. Utan skillnad mellan jude och hedning. Genom tro. Och om det då är ett verk av Gud, av nåd, genom tro, varför vill ni då, som han säger i vers 10, utmana Gud? Varför skulle judarna vilja lägga en börda, lagens börda, på hedningarnas axlar när de själva inte hade klarat att bära den själva? Petrus förstod tidigt att frälsning som beror på vår egen förmåga att uppfylla lagen aldrig skulle räcka. Det skulle aldrig räcka. Genom Gamla testament var Guds folk beroende av Guds nåd, eftersom de misslyckades igen och igen. Och i apostelgärningarna behövde den tidiga församlingen, bestående av judar och hedningar, samma tillräckliga nåd från Gud. När vi reflekterar över detta idag ser vi hur enorm Guds nåd är. Precis som Petrus måste vi vara starka i tro och orubbliga i evangeliets sanning. Vi också tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Evangeliets budskap är av högsta vikt. Vi får inte göra fel här. Vi måste försvara det när vi blir attackerat. Det får inte finnas några tillägg till evangeliet. Ingen lag, inga goda gärningar, inga mirakler, inga tecken, inga hälsa och rikedom, ingen teologisk kunskap eller gudfruktig tal, ingenting kan läggas till Jesu Kristi nåd. Vi står fasta i detta, inte för att vara dogmatiska, utan för att det är de bästa nyheterna som kan finnas. Av ren nåd har universums Gud erbjudit frälsning i Kristus till alla som tror. Halleluja! För kristna är detta en ideologisk princip att värna om. Precis som evangeliets budskap attackeras av andra i kyrkan i apostelgärningarna, så attackeras det fortfarande av folk i kyrkan idag. Folk idag försöker också lägga till eller ta bort från evangeliets budskap. Och det är egentligen samma instinktiva, syndiga begär att tvivla på Guds godhet. Och att försöka lägga vår egen rättfärdighet till evangeliet. Vi ser det här i Apostlagärningarna 15. Lika tydligt som vi ser det idag. Och därför måste vi stå emot varje försök att lägga till, ändra eller förspringa den här livs viktiga sanning. Frälsning ges endast av nåd, endast genom tro, endast på Kristus. Inga goda gärningar eller laglydnad kan lägga till eller ta bort ifrån detta. Istället blir lydnad frukten av vår tro. John Newton sa det en gång om aposteln Paulus att han var järnpelare i den väsentliga och en grästrå i det icke-väsentliga. Att han var en järnpelare i det väsentliga och ett grästrå i det icke-väsentliga. Må vi också vara järnpelare i den här mest livsviktiga, vackra sanning. Må den heliga ande stärka oss att vara järnpelare i evangeliet, starka i tron. Vi berömmer oss endast av Jesus Kristus. Men vi måste också vara på vår vakt så att inte de mänskliga frestelserna om de här falska evangelierna, Jesus plus lagen eller goda gärningar smiter in i våra egna hjärta. Vi är verkligen inte immuna. Det känns gott att tro att våra egna gärningar kan göra oss mer rättfärdiga i Guds ögon. Men våra goda gärningar har inte möjlighet att frälsa oss. Sök Herren medan han låter sig finnas och njut av evangeliets frihet. Evangeliet är de bästa nyheter någonsin. Bokstavligen talat kan ingenting vara bättre. Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Och det för oss till den andra punkten. Vi har redan diskuterat att vi måste vara starka i tro. Och nu Guds nåds enorma kraft och omfattning borde få oss att vara mjuka i kärlek. En grästrå i det icke-väsentliga. Efter Petrus djärva förklaring av evangeliet fortsätter Paulus och Barnabas att dela med sig av allt det som Gud hade gjort bland hedningar. Från och med vers 13 började Jakob, Jesu bror och ledare för kyrkan i Jerusalem, tala. Han höll med om Petrus och Paulus försvar att hedningarna inte borde vara tvungna att omskäras eller följa lagen. Som motivering citerade Jakob profeten Amos i vers 16. Det står som så här: därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Det är känt från evighet. Gud hade tidigare lovat kung David, den Israels tidigare kung, att en kung skulle regera på hans tron för alltid. Och genom att citera det här sticket påstår Jakob att detta har inträffat. Att kungen från Davids ett är Jesus, som var Davids avkomma. Davids resta tält har inträffat i Jesus Messias. Och i hedningarna hade Gud valt ett folk åt sig själv. Ett återställt tronsfolk som består av judar och hedningar. Alla som tror på Jesus. Inkluderingen av hedningarna i Guds familje genom tro hade varit en del av Guds plan hela tiden. Och Jakobs slutsats? I vers 19 säger han: därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud. Hedningarna behövde inte omskäras eller vara ställas under gamla testaments lag. Istället var det endast Kristi nåd som gjorde dem till en del av Guds familj. Men hur skulle dessa extremt olika grupper av människor bli ett nytt Guds folk, en kyrka? De kulturella skillnaderna var enorma. Men förmodligen ännu viktigare, vid vissa tillfällen skulle deras levnadssätt göra gemenskap extremt svår. Vi vet att många av de judiska troende vid den här tiden fortfarande upprätthöll en känsla av rituell renhet. Även de litade på Jesus och endast Jesus för sin frälsning. Att följa dessa traditioner räddade dem inte. Men vissa behöll ändå många av de kulturella handlingarna och traditioner från lagen, eftersom det var allt de någonsin hade känt till. Att umgås med hedningar som då inte upprätthöll rituell renhet skulle ha gjort de judiska kristna rituellt orena. Hur skulle då gemenskap vara möjlig? I verserna 20 och 21 presenterar Jakob en kompromiss. De hedniska kristna bör inte äta vad som har offrats åt avgudar, inte utöva sexuell omoral, inte äta vad som har kräts eller äta blod. Men vänta, sa inte Paulus, Petrus och nu Jakob precis att hedningarna inte stod under lagen? Vad händer då här med dessa fyra bud från den gamla testamentsliga lagen? I grund och botten var detta Jakobs kärleksfyllde, andeleda förslag för att söka enhet i detta mångfaldiga nya Guds folk. Var och ett av dessa fyra bud kan förstås som främst ceremoniella till sin natur. Det vill säga, var och en av dem var bud som vad man skulle äta och inte äta, och hur man skulle leva, som var avgörande för att en jude skulle behålla sin rituella renhet. Enligt lagen var det så att om judar hade nära gemenskap med andra som var rituellt orena, skulle de också bli rituellt orena. Och om enhet var det önskade målet, då skulle hedningarna behöva offra och följa dessa regler. de var inte bundna till lagen. Det var redan fastställt. Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Detta handlade om enhet. Det möjliga undantaget från den ceremoniella kategorin skulle vara budet att inte utöva sexuell omoral. Detta kunde lätt ses som en moralisk lag snarare än en ceremoniell. Men med tanke på sammanhanget om enhet och att det omges av tre andra ceremoniella lagar, förslår jag att det här också är främst ceremoniellt till sin natur. Liksom de andra buden var den hedniska sexuella etiken generellt sett ganska annorlunda än den judiska. Hedningar var mer lössläppta och mindre avhållsamma. Och likt de andra skulle nära gemenskap mellan judiska kristna och sexuellt omoraliska hedningar ha gjort judarna ceremoniellt orena. Detta innebär inte att Bibeln på något sätt är oklar med sin sexuella etik för alla kristna, oavsett etnisk bakgrund. Den är mycket tydlig med vad som förväntas av alla. Utan det är bara det att i det sammanhanget är det främst syfte med inkludering relaterat till att skydda enheten. Så i vers 21 fortsätter Jakob. Mose har ju sedan urminnes tider haft sina förkunnare i alla städer. Och man läser honom i synagogerna varje sabbat. Därför var det vid denna tid nödvändigt för de hedniska kristna för kärlekens skull att respektera sina judiska kristna syskon var de än befann sig. För enhetens skull måste ett offer göras. Och därför i verserna 22-29 levererades brevet som innehöll dessa sanningar till de kristna i Antiochia. Judar och hedningar kunde endast bli frälsta genom Herren Jesu Kristi nåd. Och för att dessa två olika folk skulle vara ett i Kristus på ett sätt som Jesus avsåg, skulle det krävas uppoffring av sin personlig frihet och preferens i icke-väsentliga frågor. Så, på grund av kärleken till sina judiska kristna bröder och systrar, blev de hedniska kristna ombedda att begränsa sina friheter på flera ceremoniella sätt. Och med det börjar vi se hur en modell läggs fram för hur kristna på den tiden skulle närma sig frågor om samvetet. De skulle vara järnpelare när det gällde det väsentliga budskapet om evangeliet. Men när det kom till de icke-väsentliga frågor som var hinder för enheten skulle de vara grästråa, flexibla och blåsande i vinden. Denna flexibilitet, mildhet som du vill säga, var för kärlekens skull. Judiska och hedniska enhet i evangeliet sågs inte som ett valfritt tillägg till evangeliet. Det var nödvändigt. När människor kom till tro från både judiska och hedniska bakgrunder skulle de föras i in i en förenad trons kropp, en kyrka. Och detta skulle kräva uppoffringar. Ibland betydande uppoffringar. Uppoffringar av kulturella preferenser. Uppoffringar av språkliga preferenser. Och också uppoffringar i rättigheter eller privilegier. Var hedningarna tvungna att följa dessa ceremoniella lagar för sin frälsning? Nej. Men för kärlekens skull, för enhetens skull, skulle de friheterna behöva offras så att de kunde ha gemenskap med sina judiska bröder och systrar. Jag undrar, behandlar vi idag kristen enhet som en valfritt tillägg till evangeliet? Ibland fruktar jag att vi gör det. Jag talar inte om dem där ute. Jag talar om oss. Jag och ni. Ibland fruktar jag att vi värderar våra friheter eller icke-väsentliga saker mer än enhet. Och som vi har sagt, bör vi vara en orubbliga järnpelare när det gäller evangeliet. Men jag fruktar att i stolthet och okunnighet kan vi bli lika oföränderlig när det gäller långt mindre väsentliga saker. Långt mindre. Vi pratar redan om det, så vi kan lika gärna vara specifikt. Är våra preferenser för gudstjänst stil en hinder för enhet? Flera gamla hymner eller fler moderna sånger? Mer liturgisk eller mer spontant? Eller det uppenbara exempel i en kyrka som denna? Vi är en extremt mångfaldig grupp människor från många olika kulturer och erfarenheter. Vilket är vackert. Men isolerar vi oss ibland kulturellt eller språkligt på bekostnad av enhet? Vilka från församlingen söker vi djupare relation med under kyrkfikat och under veckorna och bjuder över på middag att lära känna bättre? Är det oftast de människor som talar vårt språk, har liknande kulturer eller är liknande i livssituationer? Eller kanske ännu viktigare, teologisk. Tillåter vi sekundära eller till och med tertiära teologiska preferenser att störa enheten hos dem inom vår kyrka eller den bredare kristna gemenskapen som tror på den samma evangelium? Det är så lätt att göra misstag här, särskilt för nyare kristna. Vi kan försöka göra varenda kamp som finns till en kamp värd att dö för och så förstöra enheten längs vägen. Men då glömmer vi att det faktiskt bara fanns enda kamp som var värd att dö för. Och Jesus har redan dött för den kampen. Kampen mot sin och död. Och han dog där. Och när han uppstod segrade han, så att vi kunde förenas i honom som en enhetlig församling. Bröder och systrar, jag säger inte att det är lätt. Och jag står inte här och peka med ett finger som jag inte också pekar på mig själv. Jag har blivit otroligt övertygad av dessa sanningar den här veckan. Den vackra enhet som kyrkan handlar om kommer att kräva uppoffringar. Precis som det gjorde för de judiska och hedniska kristna i Apostlagärningarna 15 kommer det att kräva uppoffringar också för oss idag. Be den heliga ande att rannsaka ditt hjärta för att se om det finns övertygelse eller beteende som står i vägen för enhet. Finns det beteende som hindrar dig från att älska dina bröder och systrar i Kristus på ett bra sätt? Finns det icke-väsentligheter där du har blivit en järnpelare när du behöver bli mer som en grästrå? Nya testamentet är absolut fyllt gång på gång med tal om kristen enhet. Från den avsnitt som lästes tidigare från Efesierbrevet kapitel 2 till Jesu egna ord från Johannes kapitel 13 om kärlek. Och i allt detta, jag uppmanar inte allt till att vi ska vara teologiskt mjuka. Jag uppmanar inte allt till att vi ska vara teologiskt mjuka. Utan istället mjuka i hjärtat. Var en järnpelare när det kommer till det väsentliga, framförallt evangeliet. Och så långt som möjligt, när du leds av anden, försök förstå vad Bibeln säger om alla slags frågor. Sträva efter att leva ut det genom Guds nåd. Men gör det med nåd, vänlighet, ödmjukhet och tålamod gentemot dina bröder och systrar som också tror på samma evangelium men som kanske har andra övertygelser. Aposteln Paulus gav uppmaning till församlingen i Efesios i Efesierbrevet kapitel 4 vers 1-3 om dessa saker som jag tror kan vara mycket relevant även för oss idag. Och det står så här: därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Vänner, låt oss be Herren ge oss mer ödmjukhet, mildhet och tålamod samt en iver för att bevara den enhet som Kristus vann för oss på korset. Låt oss be Herren om enhet även när det innebär att offra preferenser eller friheter för kärlekens skull. Vår tredje och korta sista punkten är hur enorm kraften och omfattning av Guds nåd borde få oss att bli fröjdas över nådens uppmuntran. Jublande, fyllda med glädje. Verser 30-35 berättar för oss att brevet som skrevs från rådet till rådet i Jerusalem faktiskt nådde församlingen i Antiochia. Hur reagerade de hedniska kristna på brevet? Det säger: de blev glada över denna uppmuntran. Tidigare hade de hört budskapet om evangeliet om Kristi nåd. De hade tagit emot det och trott på det. De hade fått den utlovade heliga ande som en gåva. Och nu hade de bekräftelse från hela kyrkan om deras fulla inkludering i Guds familj. Även de var Guds folk. Vilken nåd! Och på grund av denna uppmuntran fylldes deras hjärtan av glädje. De flesta av oss i detta rum, alla som inte är av judisk härkomst, är direkta mottagare av samma nåd. I Kristus genom tro kan vi alla vara en del av Guds familj. Vilken glädje! Vilken nåd! Insikterna som detta brev förde till hedningarna vittnade om att Guds nåd är oändlig i kraft. Att han säkert och definitivt kommer att frälsa sitt folk. Och att Guds nåd är universell och i omfattning. Att han bjuder in alla människor från alla nationer och alla språk. Att vända sig till honom och att ta emot den fria gåva han erbjuder i Kristus. Vilken uppmuntran för våra hjärtan. Må vi också jubla. Kanske det finns några här idag som skulle vilja delta i den glädjen. Glädjen över att Guds nåd är en fri gåva för alla som vill vända sig från sin synd och tro på Jesus Kristus. Petrus förklaring håller fortfarande idag. Vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Och det är en förklaring som på grund av sin natur kräver ett svar från alla som hör den. Kommer vi förtvivlat att fortsätta försöka göra vår egen väg? Eller kommer vi att vända oss till den oändliga nådens Gud som har gjort en väg för oss i Jesus? Om du är här och känner uppmuntran av evangeliets budskap, var då med och gläd dig. Jesus har betalat priset för dina synder. Så vänd dig till honom. Lita på honom. Tro på honom. Ta emot den fria gåvan av nåd och jubla. Om detta är något du vill veta mer om, prata gärna med mig eller Daniel eller någon annan här efter gudstjänsten. Och för oss alla, med tanke på den absoluta, fantastiska, underbara skönheten i evangeliet, låt oss passa på att vara starka i tro, mjuka i kärlek och jubla tillsammans i det. Genom generationer har kristna bekänt sig gemensamma tro på evangeliet genom att säga sammanfattningar av vad Bibeln säger i form av trosbekännelser. Och den apostoliska trosbekännelsen är en av de äldste. Så när vi fortsätter med en stund av jubel, låt oss med en röst förkunna budskapet om nåd som sammanfattas i den här bekännelsen. Det är dessa sanningar som vi kan och bör vara som järnpelare på. Och det är dessa sanningar som vi är förenade och kan glädja oss.